den blinde kan se. Och människor omkring tackar Gud. Det finns en förväntan i luften om förändring, och snart ska de fira påsk. Någonting har satts i rörelse. Någonting gror. Men samtidigt berättar Lukas att lärjungarna inte förstod vad Jesus pratade om när han berättade om vad som skulle hända honom under påsken. Först i efterhand, då påsken är över, kan de se tillbaka på allt och börja lägga ett pussel. Men också då så behöver de hjälp för att kunna tolka sina erfarenheter. Jag tänker att det här är så mänskligt. Hur många gånger är det inte när vi först ser i backspegeln som vi riktigt förstår vad det var som hände? Ibland ser vi och ångrar kanske vårt handlande. Ja, men när vi ser konsekvenserna. Och andra gånger kan vi stå där och vara stolta och glada över att det där lilla jag gjorde, att det kommer att betyda så mycket. Men ibland så är det ju så lätt att döma när vi står bredvid, men också att döma oss själva i efterhand för de där valen vi gjorde. Och då tänker jag att det är så viktigt att komma ihåg att när vi gör de där valen, så gör vi det utifrån det fakta och det vi vet just där och då. De förutsättningar som finns. Och det är få av oss, tror jag, som vill annat än gott. Vi väljer det vi tror är rätt och bra. Jesus berättade vad som väntade honom, men ingen av dem omkring kunde ta in informationen. Kanske var det för märkligt, för svårt. Men de följer med Jesus hur som, när han säger att det är dags att gå, de är ivriga att komma fram. Är det den ivern som gör att de inte vill lyssna till den blinde mannen som ropar? Eller är det helt enkelt för att det alltid är människor som vill Jesus något, som vill ha något av honom, och lärjungarna vet att Jesus också blir trött på alla förväntningar som finns på honom? Kanske vill de helt enkelt skydda honom. Men Jesus hör mannens rop. Mannen som när han blir tystnad bara ropar högre. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Kyrie eleison, Herre, förbarma mig dig. Ett rop som jag tror att vi är många som vill stämma in i idag. När det känns som att hela världen rämnar. Då vi allt mer lever i parallella världar, där våra vägar aldrig möts och våra beskrivningar av verkligheten ser så olika ut. Och om vi är överens om situationsbeskrivningen, så drar vi ändå ofta helt olika slutsatser av vilka konsekvenser det borde få och det vi bör ta för väg, det vi bör göra. Kyrie eleison. Gud, vi behöver hopp, kraft och någon att ta rygg på. Jesus går fram till mannen och ställer en fråga som kan tyckas onödig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Va? Men kom igen nu, Jesus. Mannen är ju blind, det är väl inte så konstigt vad han vill. Men är det så självklart? Ibland är det som att vi föredrar att inte se och istället ägnar oss åt att lappa och laga det som egentligen behöver förändras i grunden. Om vi ser och förstår måste vi också ta ansvar. Jesus fattar inget beslut åt mannen. Genom att fråga Vad vill du att jag ska göra för dig? Så bemyndigas mannen. Han får själv ta ansvar för sitt liv. Och mannen svarar Jesus: gör så att jag kan se igen. Gör så att jag kan se igen. Och så öppnas mannens ögon. Och han ser klart. Jag tror verkligen att det var så. Att han var blind och blev seende. Men jag tror också att det finns ytterligare dimensioner av Jesus möte med den blinde. Lärjungarna kunde inte förstå Jesus uppdrag. De var blinda, fast de hade levt med honom natt och dag under närmare 3 års tid. Så känner de honom ändå inte riktigt. Och jag tänker att vi är många som är blinda idag för det som sker i vårt samhälle. Eller kanske snarare att vi väljer att blunda. I alla fall ibland. Vi är många som försöker tysta ropen som hörs om hjälp. Inte för att vi är onda eller inte skulle vilja hjälpa, men för att vi så ofta känner oss maktlösa. Eller för att vi rent av är rädda. Rädda att ta ställning i frågor som kan anses utmanande. Rädda för vår egen säkerhet. Och ibland rädda för att vår egen bekvämlighet ska få lida. Frågan är om vi alltid vill vara seende. Kanske. Kanske är det enklare att fortsätta. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Och ögonen öppnades, och med dem också nya förutsättningar, en ny kunskap. En förmåga att kunna se och tolka omvärlden på ett nytt sätt. Men det var inte det enda som hände med den här mannen. I texten står det: genast kunde han se, och han följde med. Han blev en av de andra som var där tillsammans med Jesus. Vi vet ingenting om mannens sociala nätverk och hans livsförutsättningar i övrigt. Men när jag läser den där korta meningen, han följde med Jesus, tänker jag att det berättar om något stort. Den som förut var blind blir nu en del av en större gemenskap. En gemenskap där människorna delar på resurserna tillsammans och delar liv med varandra. Mannen blev en lärjunge. En som ville lära sig mer om vem Jesus är och vem fadern är. Den som Jesus pratade om. Han följde med Jesus och tackade Gud, och folk runt omkring började sjunga. Också här finns en viktig ledtråd för oss idag. Den maktlöshet vi kan känna behöver ett sammanhang för att brytas. Att agera ensam är en omöjlighet, men om vi är många som hjälps åt, skapas en rörelse som möjliggör förändring. När vi inte längre behöver känna oss ensamma får vi både energi, plattformar för att agera och därmed tror jag. Skaran av människor kring Jesus ökar på vart efter när de närmar sig Jerusalem, och de kommer att göra flera stopp innan de är framme. Vi talar om den här vandringen som kärlekens väg. Ett tema som går som en röd tråd genom hela fastetiden. Kärleken som alltid består av en puls av att ge och ta emot och ge vidare. Och Jesus visar det genom sitt liv. Vi möter det när han och lärjungarna stannar till oss, Jesus vänner, syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och de umgås. Vi möter det när Jesus och lärjungarna besöker Simons hus och en kvinna kommer in med en flaska balsam och häller det över honom och torkar honom med sitt hår. Och så skulle kunna vara så pinsamt, men som gör något på djupet med Jesus. Behovet av att bli sedd, bekräftad och berörd finns också hos Jesus. Det är när vi omfamnas av en annan människa som våra konturer blir tydliga. När vi känner oss älskade läker vi. Kärlekens väg. På väggen till vår kyrka står orden: Gud är kärlek och var inte rädda. Och jag läser dem ofta. Och jag blir så glad över att just de orden valdes att stå där på väggen. De finns där som en påminnelse i vardagen. När människor blickar upp. Man inte bara går rakt fram utan blickar upp och ser kyrkan och ser den här väggen. Gud är kärlek. Var inte rädda. För motsatsen till kärlek är inte hat utan just rädsla. Och just nu sprids en rädsla i vårt samhälle som är giftig och därmed farlig. Det skapar splittringar mellan oss människor och en utsatthet. Och då står Jesus där, ser på oss och säger: var inte rädd. Kom, vi går tillsammans. Och vi får söka upp varandra. Kroka arm, hjälpas åt, växeldra. Leva i både fest och fasta samtidigt. Dela både skratt och gråt. Vi vet inte mycket om vad livet kommer att visa oss bakom nästa hörn, nästa krök. Men om vi vill så har vi varandra. Låt oss våga leva våra liv med öppna ögon. Låt oss våga gå kärlekens väg. Och låt oss vara en